Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Två män döms för mordet på gängledaren Ismail Jordgubben Abdos mamma förra året.
Jag har idag väckt åtal för mordet på en 58-årig kvinna i Uppsala 6-7 september 2023.
Mordet var det första i Sverige i den interna konflikten inom Foxtrot-nätverket. Och efter skjutningen kom en serie hämnddåd från Abdos falang. En falang som den svenska polisen kallar för rumba.
Den gemensamma nämnaren här, det är ju att det här är olika danser.
Vad är rumba? Och vad är status i gängkonflikten idag? Hör Expressens krimreporter. Dessutom handlar det om den nya svenska könslagen som skapat debatt. Jag heter Sally Sjöberg. I studion finns Kim Malmgren. Hej Kim.
Hejsan.
Du är krimreporter här på Expressen.
Stämmer.
Två personer dömdes igår av Uppsala tingsrätt för mordet på jordgubbens mamma. Vad har tingsrätten kommit fram till att de har gjort?
Ja, det är 5 personer som döms. 3 av dem döms för inblandning på olika sätt. Men det är 2 personer då som döms för själva mordet. De döms för att den natten till den 7 september förra året så tog de sig till den här villan i Uppsala där den här kvinnan bodde. Det är en kvinna i 60-årsåldern som inte har någon koppling till gängkriminalitet egentligen då, förutom att hennes son är inblandad eller var inblandad i den här foxtrott-sfären. Där så blir hon skjuten till döds. Hon står i sitt vardagsrum och blir skjuten genom en glipa i fönstret. De här männen tar sig från platsen och sen så grips de följande morgon.
Och vilka är de här männen?
Det är, när de greps så var de 15 och 19, nu är de 16 och 20. De kommer från andra delar i landet. De har egentligen ingen koppling till den här konflikten, utan de är inhyrda gärningsmän som gör det här. Rekryterade av personer inom Foxtrot-sfären. De är egentligen inte några tunga spelare i den kriminella miljön, utan det här är egentligen första gången man märker av att de är inblandat i något grövre. De har ju suttit frihetsberövade egentligen sedan det här hände och nu döms de också.
Och vad döms de för igår?
Han som är den äldre av dem, han som pekas ut som skytten, han är numera då 20, han var 19 när det här hände, han döms till livstidsfängelse. Straffvärdet för den yngre killen, den här 15-årige pojken, han är 16 nu, han, även där är straffvärdet livstidsfängelse, men eftersom han är så pass ung så döms han till 4 års sluten ungdomsvård. Åklagaren hade faktiskt yrkat på fängelse i det här fallet, vilket är extremt ovanligt. Jag kan inte komma på att en 15-åring någonsin har dömts till fängelse i Sverige. Men åklagaren yrkade på det, men det nådde inte dit, utan rätten valde då sluten ungdomsvård.
Men det går att döma en 15-åring till fängelse?
Alltså rent lagmässigt så går det väl. Men så som praxis ser ut så tror jag inte det finns ett enda fall när detta har skett. Vi har sett 17-åringar som har dömts till fängelse. Jag kan inte komma på att vi har sett en 16-åring och en mindre än 15-åring som har dömts till fängelse.
Det här mordet, det markerade ju startskottet på den interna konflikten inom Foxtrot. Där nätverket splittrades och det blev 2 falanger. Varför olika sidor formades fram?
Ja, vi har ju pratat mycket om den här Rawa Majid-sidan och Ismail Abdo-sidan. Och de får agera någon sorts galjonsfigurer för de här 2 sidorna. Det är 2 gamla barndomsvänner från Uppsala som har hamnat i konflikt med varandra. Tidigare så ingick de båda i någon sorts foxtrot-sfär som fungerade kanske symbiotiskt i den kriminella miljön. Men när de splittras så är det inte bara de 2 som får en konflikt, utan de tar med sig delar av den här större foxtrot-sfären i 2 olika läger som hamnar på kollisionskurs med varandra.
Och efter mordet på Abdos mamma så vill hans sida hämnas. Beskriv den situation som utspelade sig i Sverige efter att det här hände.
När jag pratar med poliser om det här så verkar det etablerat inom polisen att de kallar det här för svarta september. Det här var en tid i landet då man såg en intensitet i våldet som man aldrig hade sett tidigare. Det var skjutningar, sprängningar, det var branddåd. Väldigt många av dem var riktade mot personer som inte direkt var inblandade i gängkriminalitet, utan som kanske på olika sätt var familjemedlemmar eller vänner, att man på något vis hade en koppling till någon. Det fanns en känsla där under några veckor att ingen gick säker.
Frågan är då hur läget är idag i den här gängkonflikten. Och varför kallar polisen de här gängen för danser som rumba och foxtrott? Vi ska strax prata om det, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu finns det ett datum för markoffensiven mot Rafah i Gaza, där ungefär 1,5 miljoner internflyktingar befinner sig. Netanyahu har varit tydlig med sin ambition om att inleda markoffensiven, trots varningar från bland annat USA. I dagarna pågår även förhandlingar för att få fram ett nytt förslag om vapenvila mellan Israel och Hamas. Men enligt uppgift ska Hamas ha avvisat ett förslag på vapenvila. Netanyahu har ännu inte specificerat vilket datum offensiven är planerad. En man i 30-årsåldern har skjutits ihjäl i ett bostadsområde i Helsingborg i natt. Larmet om skottlossningen kom in till polisen strax efter klockan 3. Och polisen meddelar att en man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för dådet. Många svenska bilar kan få körförbud nästa år. När de mobila 2G- och 3G-näten släcks ner i Sverige 2025 kan många bilar bli av med sina automatiska nödlarmsystem, kallat e-call. En bil utan fungerande e-call-funktion går inte igenom besiktningen, något som i längden riskerar att landa i ett körförbud.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Jag pratar med Expressens krimreporter Kim Malmgren om de kriminella gängen i Sverige. Och status idag då? Polisen kallar Abdosida för rumba. Rabah Majids nätverk har kallats för Foxtrot. Och innan vi går in på vad status är idag så måste jag först fråga, varför använder polisen de här typen av namn för de här gängen?
Ja, det kan man ju fråga sig. Den gemensamma nämnaren här, det är ju att det här är olika danser. Du har rumba och foxtrot som båda är danser. Polisen har också använt sig av andra, till exempel man har döpt grupperingar till hambonätverket, man har döpt dem till tangonätverket. Och tittar man bara på ytan här så kanske det kan framstå som lite pajigt. Men min erfarenhet är att man ger ofta polisen för lite cred kanske när man pratar om det här. Foxtrot, det är ju kopplat då, det är inte bara en dans utan det är även kopplat till Rabah Majid. Han har kallat sig för räven, han har kallat sig för Team Fox, människorna han har haft runt omkring sig. Så du har liksom en dubbel mening där.
Rumba då? Finns det någon dubbel mening där?
Det finns ju faktiskt det. Då är det dels då dansen rumba. Men jag vet inte hur många som är inlästa. Ismail Abdo har ju en bakgrund i bärbranschen. Han är jordgubbsförsäljare. Hans familj och släkt har varit stora företagare inom den branschen under lång tid. Han har också kallats för jordgubben i den kriminella miljön. Och rumba är en jordgubbsort.
Jaså.
Så det finns även en sån koppling. Så det är nog lite mer genomtänkt än vad man kan tänka sig vid en första anblick. Och jag vet inte om det är någon som sitter och är väldigt nöjd inom polisen som har suttit och filat på det här och sen så kommit på det här.
Ja. Men hur aktiva är de här olika sidorna nu då?
Jag skulle säga att vad vi vet så är det som en gång var Rabah Majid-sidan mer eller mindre utslagen. Vi har inte sett något livstecken från Rabah Majid på många månader nu sen det kom uppgifter om att han var gripen i Iran. Och när jag hör mig för både i den kriminella miljön och inom polisen, och det är ingen som vet vart han har tagit vägen. Det är som att han har blivit lite av ett spöke. Man hör många uppgifter. Ena dagen får man höra att han är i Grekland. Andra dagen får man höra att han är i Ryssland. Jag har hört, jag vet inte hur många länder. Men ingen kan ju producera någon typ av livstecken.
Och Abdora.
Där är det ju desto mer aktivitet. Egentligen de som har varit i hans inre krets klarade ju sig oskadda genom hela den här Foxtrot-konflikten. Det här är män som befann sig i Turkiet. De undgick liksom den svenska rättvisan på det viset. Och de blev heller inte själva utsatta för några våldsdåd, så vitt vi vet. Utan samtliga av dem har fått dåd riktade mot sig i Sverige i form av att deras anhöriga har blivit angripna, men de själva har klarat sig ganska bra.
Och hur kommer det sig att de har klarat sig undan? Vet man det?
Jättesvårt att säga. Så när det brann som mest, när det var som flest våldsdåd, då klarade de sig undan. Efter det, när Ravamajid försvinner, flera av nyckelpersoner i hans krets försvinner, då försvinner nog också deras kapacitet att fortsätta utföra de här våldsdåden.
Och status för anhöriga, du berättade ju att de var väldigt utsatta under den svarta september. Vad nu då?
Jag tror att det är lite blandat där. Vi vet att det fortfarande finns människor som befinner sig utomlands, som inte vågar komma hem. Samtidigt så finns det andra personer som har befunnit sig utomlands när det var som värst, men som nu har vågat flytta tillbaka igen. Jag tror att det är lite beroende på hur man själv är byggd där. Hur tålig är man för den här oron? För det är nog så både att inom gängmiljön och inom polisen så bedömer man att den akuta hotbilden är mindre än vad den var förut.
Och det var det jag tänkte fråga, för att det sker ju fortfarande våldsdåd i Sverige. Nu senast i natt sköts en man ihjäl i Helsingborg, även om vi inte vet vad som har hänt i det fallet. Men är det värsta över? Går du säga det?
Det beror nog på hur man definierar vad det värsta är för någonting. Det som vi såg i höstas och en bit in på det här året, det var att den här Foxtrot-konflikten, den tog upp väldigt mycket syre i den kriminella miljön. Det var nästan så att varenda dåd som skedde på något vis hade kopplingar dit. Nu börjar vi se någonting som skiljer sig från det, när man återgår till något sorts normalläge, att det kanske sker en skjutning på en plats och sen så dagen efter sker en skjutning på en annan plats, och de har ingenting med varandra att göra, utan vi ser mindre konflikter kopplade till olika nätverk. Det innebär att våldseskaleringen kanske inte är lika stor, men det innebär också att det blir jobbigare för polisen att utreda, för när man hade Foxtrot-konflikten, då kom polisen ofta till ett, vad ska man säga, dukat bord nästan. Man visste motivbild, man visste nyckelpersoner, man visste vilka som var inblandade. Det gör man nog inte på samma sätt nu i många av de här, utan det är en längre startsträcka för polisen att börja utreda.
Men att det sker skjutningar då och då i olika svenska städer, det är vardag numera?
Det får vi nog betrakta som vardag, så som det har sett ut de senaste åren. Givet hur många gängkriminella personer som finns i det här landet, det är ju någonting som verkligen har slagit rot och tagit en del av ungdomen i sitt grepp. Så får vi nog räkna med att det här fortsätter.
Tack så mycket, Kim.
Tack.
Och härnäst i läget hör du om den nya könslagen som skapat debatt i landet. Den nya lagen ger 16-åringar rätt att byta juridiskt kön med målsmans tillstånd. Men kritiker menar att könslagen medför flera risker.
Många som är kritiska menar att så här unga människor har ofta problem med sin identitet.
Anette Holmqvist, politikreporter här på Expressen, går igenom alla turer. Men först blir det fler nyheter. Det där var bara några av alla som valde att gifta sig igår i USA när en solförmörkelse drog in över landet.
I'm very excited because this might be my last one. The next one isn't until 2045. And who knows? It's a long time away for me.
Hundratals amerikaner gifte sig precis innan den totala solförmörkelsen som varade i 4 minuter och som dessutom kunde ses över Mexiko och Kanada.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Jag har med mig Anette Holmqvist, politikreporter här på Expressen. Hej Anette.
Hej, hej.
Debatten om den nya könslagen har varit stekhet den senaste veckan. Först och främst, vad innebär den nya lagen?
Ja, det här handlar om att göra ett könsbyte som är juridiskt. Alltså att man ska kunna byta personnummer från till exempel ett kvinnligt till ett manligt om man upplever sig leva i fel kön. Det kommer inte med något krav på att man ska göra ett kirurgiskt könsbyte. Dessutom vill man att det ska vara möjligt att göra det här juridiska bytet från det man är 16 år med förälders tillstånd istället för som idag 18 år.
Mm, så det är det som är skillnaden, från 18 till 16 helt enkelt.
Precis.
Ja. Och varför har det här varit så omdebatterat då?
Ja, men främsta invändningarna handlar just om den här sänkta åldersgränsen. Många som är kritiska menar att så här unga människor har ofta problem med sin identitet. Det kan vara en trasslig period i livet och någonting som man växer ifrån så småningom. Dessutom har då tidigare under utredningar en del remissinstanser varnat för risker med den här förändringen. Att det skulle kunna bli lättare för kriminella att gömma sig. Att statistiken över kvinnors liv och löner och så vidare skulle kunna förstöras om det kommer in i grunden biologiskt födda män i statistiken. Och också att kvinnors trygga rum som kvinnorsjorer och sånt skulle kunna röjas då om det finns personer som i grunden har fötts som män som kommer in i de här miljöerna.
Och de som är positiva, vad menar de å sin sida?
De menar ju att det här är en viktig förändring för en väldigt liten grupp som ofta mår dåligt. Man har mycket problem med, ja, man upplever sig motarbetad och vill ha den här förändringen.
Mm. Och jag har sett rubriker flyga förbi om att det har varit en kris inom Moderaterna på grund av det här. Varför har det stormat extra mycket i Moderaterna just?
Ja, men grunden till det är att det är Moderaterna och Liberalerna som vill ha den här förändringen inom Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är emot. Man kunde inte komma överens i regeringssamarbetet och la då istället fram det i riksdagen. Samtidigt har statsminister Ulf Kristersson uppfattats som väldigt pådrivande i den här frågan. Han tycker att det är en viktig frihetsfråga. Medan många i hans parti är skeptiska. Både till lagen som sån och hur man har skött det här från partiledningens håll. Och det har vuxit den här kritiken så det har blivit någonting av Ulf Kristerssons hittills värsta kris.
Och vad innebär det för honom då?
Han ifrågasätts ju. Det innebär ju inte som sittande statsminister att hans parti skulle börja försöka byta ut honom som partiledare. Det har jag mycket svårt att tro eftersom han är statsminister. Men det är ju en jobbig kris han måste hantera. Att förtroendet för honom är rubbat just nu.
Men för de som är kritiska till den här lagen, spelar det någon roll? Lagen är väl satt som den är?
Nej, det är ju inte riktigt så, utan det finns nu ett förslag från Sverigedemokraterna om att man ska återremittera, alltså ta tillbaka det här förslaget till socialutskottet som har lagt fram det för att utreda den på ordentligt på nytt. Den här frågan har utretts under 10 års tid i olika omgångar. Men man tycker att det finns frågetecken som man måste titta mer på. Så det som skulle kunna hända det är att om en tillräckligt stor majoritet ställer sig bakom Sverigedemokraternas krav den 17 april när det här kommer upp i riksdagens kammare för omröstning. Då skulle den kunna återremitteras, alltså tas tillbaka till socialutskottet för en omgång till. Och i alla fall pausas tillfälligt då. Men som det ser ut nu så finns det ingenting som tyder på att det kommer att bli så. Bara en moderat ledamot har sagt att hon kommer att rösta mot sitt parti. Övriga kommer följa partilinjen som det ser ut nu. Det är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som kommer ställa sig bakom det här. Socialdemokraterna och de rödgröna partierna är för den här förändringen och väntas rösta för den.
Hur vanligt är det att de skickas tillbaka till socialutskottet?
Den här uppmärksamheten kring en fråga är inte vanlig.
Nej, nej. Vi får se vad som händer den 17 april när det här röstas om då.
Det får vi.
Tack Annette.
Tack ska du ha.
Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.